Vilken polsk anfallare tycker du är en bättre fotbollsspelare? Krzysztof Piątek eller Arkadiusz Milik?
Tycker nog är ganska solklart Milik.
Diego Costa till Wolverhampton. Kanon eller kalkon?
Det blir väl lite halvdant till en början och kalkon sen mot slutet.
Vet du varför Jari Littmanen spelar med nummer 37 i Liverpool?
Ja, nu kan tion måste väl ha varit upptagen, men inte vet jag varför det var just 37 inte.
3 plus 7 är 10.
Ja, vad så fiffig.
Vi kör igång avsnitt nummer 37 av Fotbollsbröderna, och 37 var ju precis samma nummer som Jari Littmanen bar på ryggen då han spelade i Liverpool under en kort tid, men han var ju skadad och fick inte ut så mycket av den säsongen, men han gjorde ändå helt okej okay, och man minns honom med värme även där, men ja, precis som jag sa så spelar han med 37 för att 3 plus 7 är 10 totalt. Summan av 3 plus 7 är 10. Och det var inget plus mellan 3an och 7an som i fallet med Ivan Zamorano som vi har pratat om någon gång tidigare. Chilenaren i Inter, men Littmanen hade också en fiffig idé om sitt tröjnummer som han lekte med. Men ja, vi ska väl direkt kanske gå in och nämna lite om en grej som vi förra veckan pratade om. Vi pratade om den brända banderollen då HIK-fansen blev av med en banderoll till HIFK. Men det visade sig så att det är ingen som har skällt banderollen i någon uppgörelse eller fight eller så, utan vi har fått lite inside information från en HIK-supporter i klacken som menar att den här banderollen har blivit stulen under natten någon gång från ett förråd. Så som ingen har försvarat banderollen när den har blivit stulen, så är bara någon IFK-supporter som har tagit in sig i ett förråd och skält den. Så är alltså inte, det är inte så att HIK har förlorat den i någon strid, utan det har hänt på det viset, och det vill vi väl säga. Ja, hur är det borta i Åbo då? Har du vaknat idag?
Ja, nu har jag väl vaknat och hunnit varit i skolan och ät och så vidare. Så jag är väl fullt redo och kör det här avsnittet här. Men det är väl nästan mest du som har punkter och ämnen som du har tagit upp här eller kommit med i planeringen. Så är väl du som blir nästan huvudperson eller programledare i avsnitt och jag någon form av bisittare.
Ja, men vi kan väl direkt börja med, då vi ändå var in på HJK, så kan vi ju hålla oss där en stund, för det var ju match mot Real Betis, första Europa League-matchen för säsongen, och det var ju en match som HJK förlorade.
Ja, 2-0 blev det ju, men det var väl ändå en hyfsat jämn match, mer jämnt än vad man skulle ha trott på förhand, för Real Betis är ju faktiskt ett riktigt, riktigt bra lag om man ser och jämför med HJK, så ska inte egentligen ett lag som HJK eller från finska ligan, ett lag från finska ligan ska inte ha någon chans mot ett topplag i spanska ligan som Real Betis, eller i alla fall övre skikt av spanska ligan tillhörde ju dem till och har massor med kvalitet i truppen. Så det var väl ändå en positiv överraskning att HJK lyckades stå upp så bra som man nu gjorde så jämnt som det nu blev, men förstås 2-0 förlust ändå inte blev det något poäng inte.
Har du sett vad man i finsk media har, jag vet inte vilken tidning var, men jag läste i alla fall vad man kallar Joaquin, alltså veteranen i Betis, har du hört?
Nej, jag har faktiskt inte hört, tror jag.
Espanjan Teemu Selänne, vad säger du om det?
Nej, nog att gå lite åt fel håll och börja söka sådana jämförelser bara för att båda hade, eller har haft långa karriärer inom sina sporter, men nej, inte. Joaquin är nog inte Spaniens Teemu Selänne. Jag är inte in på samma spår som de.
Nej, jag tycker nog den jämförelsen föll lite väl platt, men man menar väl att det är lite så att han är väl 41 år, Joaquin, spanska yttern, men det är ju så att han har förlängt med ett år i taget, precis som Selänne, alltså finska hockeylegendaren, ju under sina, ja, nästan 7-8 sista säsonger av karriären förlängd han med ett år i taget i Anaheim där.
Ja, på tal om Joaquin och hans långa karriär, så vi pratade ju om Holger Badstube som bara spelade 13 år, eller jag tyckte jag att var en ganska kort karriär, och han måste ju börja sin karriär, Badstube då, vad blir 13 år tillbaka i tiden någon gång 2009 kanske, om jag räknar rätt. Och då började jag faktiskt fundera på det här med att Joaquin, då hade han ju redan spelat ett VM 2002, och han spelar ännu. Och 2002 blir ju då en, ja vad blir det, 7 år före 2009. Så Joaquin har hållit på i ganska länge, om man nu börjar tänka efter, men det är ju förstås ingenting nytt.
Och för HJK väntar ju redan i veckan bortamatch på Stadio Olimpico mot Roma, och det är ju en häftig resa. Stor stryk på pappret ska man väl få, men ja, det blir ju, jag tror nog HJK står upp bra och inte kommer bli förnedrade på något sätt, men Roma är ju såklart favoriter i den matchen. Men det är jättekul resa för supportrarna. Jag har sett att det är flera som är på plats i Rom, Italien redan, och har klistrat sina limbilder på gatustolparna.
Ja, det var väl över 200 biljetter redan sålda eller köpt av HJK-anhängare som är på väg dit, så lär bli ett mäktigt bortafölje som får vara med på den historiska matchen för HJK ändå. Det är ju med all rätt att få dit i stora klungor, för om man tar sig ut i Europa League och får möta Roma på Stadio Olimpico, så är nog en sån sak man kanske bara får uppleva en gång i livet för de flesta supportrar av finska klubblag. De flesta får aldrig ens uppleva något sånt, men HJK är väl enda laget som i princip har möjlighet att någon gång kunna få åka på såna resor. Så när det väl sker, så då ska man ju nog åka iväg.
Och på tal om HJK, så vann man ju på tilläggstid mot Honka i sista omgången av grundserien. Och skulle man ha tappat en poäng där, så skulle det vara jättespännande för toppstriden. Det är fortfarande spännande, men då skulle jag väl ha varit samma poäng som HJK skulle ha haft som Kups har. För Kups vann ju mot VPS på söndagskvällen, och då var jag och kollade på den matchen på Lemonsoft Stadium, eller Lemonsoft Stadion heter det väl, i Vasa. Nytt namn alltså i Vasa för VPS. Hemmaplan, ny sponsor som har köpt in sig där. Ja, vi säger ju Sandviken såklart, för vi hatar ju alla reklamnamn på fotbollsarenor. Men nu ska jag alltså, det kommer väl nog bli så att folk kommer säga att de ska gå på fotboll på Lemonsoft i framtiden. Men Kups var där och tog en 1-0-seger i en jätte usel, tråkig fotbollsmatch där mest, ja, det hände väl nästan ingenting. Det mest spännande som hände var väl att Simo Valakari blev tacklad av VPS ytterbacken Mika Niemi, som med fel balans hamnade på fel sida av den vita linjen, och så var Kups tränare i vägen där. Men Valakari har väl blivit tacklad hårt när han spelade i Skottland och England tidigare, så jag tror inte han tog åt sig allt för hårt.
Nej, no, förhoppningsvis inte. Det är väl sånt som man ibland ser är ju alltid roligt ändå när någon i misstag råkar springa in i en tränare eller ibland linjedomare eller någon annan funktionär. Det ser ju alltid komiskt ut, så jag kan tänka mig att det så ganska kul ut. Men om det var det mest intressanta som hände på hela matchen säger väl ganska mycket om den matchupplevelsen. VPS har ju inte riktigt rosa marknaden nu här de senaste månaderna eller veckorna och har ju nästan blivit indragna nu i nedflyttningstriden. Man är väl, ja, no, HIFK är ju förstås för långt bak, men Lahti på kvalplats kan det ännu hända att man blir omsprungna av om det fortsätter så här. Jag har ju varit, jag minns inte när VPS senast vann en match, skulle ha varit den där hemmamatchen mot Ilves, eller hade de vunnit något efter det, jag minns inte. Det känns som att de inte har vunnit på evigheter, jag har säkert fel när det var, men det känns som att de inte har vunnit på evigheter. Nu är de ju på riktigt, börjar de vara neddragna i bottenstriden eller kvalstriden då till negativa kvalet. Men Lahti gör ju dåligt de också, tar ju inte heller någon poäng riktigt, så kanske ändå VPS klarar sig som det ser ut. Men, ja, VPS har ju haft problem egentligen sen Steven Morrissey blev skadad. Jag minns inte riktigt när han blev skadad, men inte har de ju vunnit en match nu inte på hur länge som helst. Och han har varit bort ganska länge också, så det visar ju sig bli ett stort avbräck. Kanske ännu större än vad man skulle ha trott när han blev skadad, för VPS har ju ändå kvalitet, tycker man, offensivt med Kalle Multanen, som blev utsedd till månadens spelare här för inte så länge sedan, förra månaden väl. Och så Tete Jengi då som har gjort det ganska bra den här säsongen också. Men Morrissey verkar åtminstone vara ett stort avbräck för dem.
Ja, det blir ju en ångestladdad höst där VPS och Lahti tillsammans med Mariehamn får slåss om att undvika kvalplats för HIFK är ju nere och man förlorar ju med pinsamma 1-6 hemma mot AC Oulu också här i sista grundserieomgången. Så ja, nu blir det en övre och en undre serie att se fram emot eller fasa för, vilka ord man nu väljer här inför hösten. Men ja, jag kan väl nämna lite annat. Som jag sa, jättedålig match mellan VPS och Kups. Tim Väyrynens straffmål var det enda målet som gjordes, för övrigt en idiottackling som förorsakade den straffen, för jag var ju som en VP-spelare som springer bakifrån in i en kuppspelare fast han har backup av 2-3 andra spelare. Det skulle inte ens ha blivit något så farligt läge, men han skulle dit och försöka vinna boll i onödigt läge innanför straffområdet. Så. Men ja, jag var faktiskt på den här matchen med en bekant, en kompis som, ja, alltså han är väl så är allmänt idrottsintresserad. Han är inte som fotbollsinsatt på samma nivå som oss, men som överlag så är allmänt idrottsintresserad. Får på någon match nu och då så här någon gång per säsong. Och det är lite intressant att vara med en sån person och se hur såna personer upplever fotboll i Finland. Och det är ju faktiskt så att jag förstår varför sådana som inte är jätteinsatta inte heller blir särskilt intresserade av att återvända. Speciellt inte nu där det var såklart en dålig match mellan VPS och Kups också, men det var som precis som vi också har pratat om tidigare, alla de här reklamavbrotten mitt i spelet och det är inkastat. Man ska dra igång, alltså i Vasa i det här fallet på VPS-matchen, dra igång en massa reklam. Det blev han också helt tokig på, alltså. Det är så någonting vi har klagat på länge. Och att själva som produkten, fotbollen i Finland, varför är den dålig, fick jag frågan också. Men är som man kan ju inte, vi har ju funderat att det som, skulle vara mer publik och lite bättre spelare skulle mycket lösas. Men är som, jag konstaterar bara att det är en för dålig produkt på alla sätt och vis. Och att det är som svårt att göra någonting åt det, men jag förstår ju de som inte är särskilt intresserade att de inte så gärna återkommer, att de snarare skräms iväg än upptäcker att det är roligt att gå på fotboll.
Ja, hur mycket sa du hur mycket han behöver betala för sin biljett för att gå på den här enskilda matchen då?
Alltså nu råkar vi ju ha gratis biljetter och det var ju därför han kom, annars skulle han ju inte ha kommit med. Men jo, han pratade faktiskt om det kostar väl 15 euro för stå eller för kortsida, men då har den här personen också varit på, han bodde i Portugal och var på Porto Dynamo Kiev i Champions League för några år sedan och den matchen kostade, fick han biljett för 15 euro, så det är liksom samma pris som att gå på VPS. Och när man får en så mycket sämre produkt så förstår man ju att han inte lockas att gå särskilt ofta. I alla fall inte att betala för det man får i slutändan.
Nej, jag skrämdes faktiskt själv också iväg från en match här på grund av biljettpriserna i helgen. Jag hade lite funderingar på att gå på TPS mot Ekenäs IF i Ykkönen då, se vad TPS ska åstadkomma här under hösten i toppstriden, men sen såg man ju biljettpris och det var ju 20 euro för en studerande, så jag vet inte, ni får väl tycka att jag är snål eller bedömde hur ni vill, men jag tyckte i alla fall inte att det var värt att gå på en Ykkönen match och betala 20 euro. Ja, jag säger ju sig självt att om en Ykkönen match kostar mer än en Champions League-match är att gå på, så då är det problematiskt och då kommer det ju kanske inte locka heller intresse. Så jag blev att koll på Serie A för min del hela kvällen istället i lördags.
Ja, så den här personen jag var med tyckte också att det är som i Vasa då är flera lag som konkurrerar. Det gör ju som mer skada än nytta tycker han. Och vi har ju varit lite in på den diskussionen också att det är som, och då konstaterar vi att det är som att Vasa är lite i kläm där storleksmässigt, att i de största städerna finns det som flera lag som kan vara bra på samma nivå och konkurrera. Och sen finns det de här mindre orterna som till exempel Haka och Mypa och sådana lag som är som enda laget från sina orter där hela orten slutar upp bakom. Men så är det ju inte riktigt i Vasa, för det finns ju Vasa IFK som just nu är på betydligt lägre nivå, men ändå så är det inte så att hela stan håller på VPS eller så. Även om det finns JBK och Jakobstad så upplever jag i alla fall att den här Jaro-andan är betydligt större än ja, VPS-andan i Vasa. Kanske Vasa är lite som fel storlek på stan för att det ska bli ja, antingen ett stort lag eller två bra lag som kan konkurrera. Det är som lite, Vasa är lite i kläm där. Man är för lite och för mycket invånare samtidigt, men ja, det har vi talat om förr. Biljettpriser som du sa där, TPS 20 euro, det låter ju horribelt, men det var någonstans, jag vet inte vilken sport i Sverige som man hade gjort något, man betalade efter matchen vad man tyckte matchen var värd. Så om man tyckte det var en bra match kanske man gav lite extra, men om man har varit på en usel match då så kanske man betalar 10 kronor för den. Det är ju ett alternativ som skulle vara roligt att testa på också i Finland någonstans.
Det här skulle ju kunna testas på kanske på, eller för lag i lägre divisioner i alla fall, där inte man kan kräva att man tar intäkter på samma sätt. Men det skulle ju kunna vara någonting faktiskt för lag på lägre nivå till en början att testa och se vilka effekter det får i alla fall, där man inte. Ja, vissa lag är ju helt beroende av publikintäkter och tar därför onödigt höga, vad heter det, matchbiljettpriser, men i lägre divisioner skulle man ju kunna börja med att testa det och se om det får en positiv effekt eller inte. Men ja, det där 20 euro på TPS var dessutom bara för studeranden. Jag tror det var 25 eller 30 euro för vanligt folk. Men om man jämför med typ Inter här i stan, så senast var jag kolla vad biljettpriserna för studeranden där, tror jag var någonting runt 9-10 euro. Men 20 euro på TPS-matchen som är en division lägre. Ja. Nu är det ju bedrövligt högt nu.
Ja, och vi ska väl säga att VPS för 15 euro, alltså inte det är ju allt för dyrt heller, men när jag var ute efter var att den här, min bekant hade varit på Porto i Champions League för samma pris, och ja, det är ju lite skillnad på fotbollen där, men ja, innan vi lämnar VPS tänkte jag ännu kolla på deras Twitter-konto när de hade utsett sin matchens bästa spelare, så var ju den här ytterbacken Mika Niemi, fostrad i Vasa fotbollen för övrigt nu också, en lokalspelare, men han hade blivit matchens spelare och då presenterar man ju honom enligt det här vem som sponsrar spelaren, det här kummipelaja som vi någon gång har pratat om också. Så var Ottelun pelaaja Vaasan Hautakivi ja Kaiverruksen kummipelaaja Mika Niemi. Och det här betyder ju då Vaasa gravsten och graverings fadderspelare. Jag vet inte, man har... Det låter rätt deppigt att ha det som sin... Ja, sitt företag eller vad som sponsrar en eller som man i samband med namnet läser upp som kummipelaja. Vaasa gravsten och graveringen. Det låter väl inte särskilt muntert, eller vad säger du?
Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. Helst skulle man ju inte ha några sponsorer alls som börjar hålla på att läsa upp ens namn där och så vidare, utan helst skulle man ju vara utan, för man är nog mot all sån där onödig sponsorering. Men ja, om man nu ändå ska vara så kan det ju vara helt spännande att vara av en begravningsfirma, men ja, egentligen är det väl ganska deppigt nu som du säger.
Lika deppigt som ja, lika deppigt som hans frisyr, eller hans icke-frisyr. Jag vet inte om han försöker göra någon grej av att ha fulast frisyr i finska ligan, men det känns lite så nu.
Jag ser ut som att han har klippt den själv, men ja, man får väl ha, är väl kul bara att någon inte bryr sig så mycket om vad man har för frisyr. Eller så bryr han sig jättemycket, jag vet inte. Men jag har i alla fall ganska stor respekt för Mika Niemi. Jag har ju spelat med honom tillsammans både i Vaasa IFK och i VPS. Så. Ja, han är väl en ganska begränsad spelare som ändå har tagit sig högt sett i vilka egenskaper och kvaliteter han har som fotbollsspelare. Han jobbar hårt och har slitit och gjort ett hårt jobb för att ta sig dit där han är idag, så han har fått ut ganska mycket av sin karriär sett i sin förmåga, om man säger så. Han ska nog ha all heder och respekt för jobbet han lägger ner ändå. Det är kul med en Vaasa-spelare i VPS också. Det behövs ju förstås alltid lokala spelare i lokala lagen som vet vad det betyder att spela för ens egna stad. Så det är ju mäktigt på det sättet med Mika Niemi.
En klassisk ytterback. Och vi uppmanar väl honom att inte raka skallen helt, utan kör vidare med kransen och hår runt öronen fast han börjar vara tunnhårig. Men ja, jag noterar också att det var Norrvalla Cup i helgen. Det var ju en turnering som folk från Österbotten har varit med i flera år, alltså då vi var små också. Jag tänkte nog inte prata någonting om det, jag tänkte bara fråga vad du tänker på när jag säger Norrvalla Cup.
Det är nog bara regn och lite blåst och kanske lite dimma och grått väder och kyla.
Jag har pratat med det här om det här med några andra i min ålder och de minns ju bara Norrvalla Cup för att det regnade alltid. Det var kallt och det regnade och leriga planer. Det var bara det jag ville säga. Men ja, vi har ju en stor match i helgen i Finland också, cupfinal mellan Kups och Inter, så det får vi väl och hålla ögonen öppna på. Det visas väl i TV för de som inte är på plats i Helsingfors på lördag. Jag antar att det visas i TV, men det får vi återkomma till senare, vem som vinner den cupmatchen. Men vad tror du? Tror du Kups kan göra som man gjorde i fjol, att ta hem finska cupen återigen, eller ser du att det här Interlaget ska kunna störa det gula gänget från Kuopio?
Nej, Inter tror jag nog inte att kommer vinna den här finalen. Jag tror faktiskt, eller faktiskt och faktiskt, men jag tror ganska starkt på Kups i den här matchen. Och nu är de ju favoriter och med all rätt förstås, men Inter är ju ändå intressant. Alltså jag har varit in på det flera gånger här under säsongen, att man vet aldrig vad man får, verkar det som. De kan förlora mot vem som helst och så kan de göra jättebra matcher när de väl har sin dag, så inte är det omöjligt att de har en bra dag heller och tända till just när det är cupfinal. Men nu ser jag ju Kups som ganska stora favoriter ändå. 70-30 ungefär skulle jag säga till fördel till Kups här på förhand.
Kups kommer slå Inter med 2-1, säger jag. Men Ja, förra veckan så hyllade vi ju Lukas Radetski som Finlands bästa målvakt genom tiderna. Och det var väl faktiskt samma dag som vi släppte avsnittet, samma kväll då, som han stod för ett horribelt misstag mot klubb Brugge för Leverkusen då i Champions League. En match som Brugge vann med 1-0 då. Och det var Radetski som gjorde ett jättemisstag i den matchen. Och ja, jag vet inte om det är vårt fel att vi jinxade upp honom och höjde honom till sjuarna, men vi noterar i alla fall att han var och klåpa bort sig samma kväll.
Ja, i ärlighetens namn så är det ju inte långt ifrån första gången han gör ett stort misstag, åtminstone i Bayer Leverkusen-tröjan. Där har han ofta flera gånger, några gånger åtminstone per säsong nog stått för en del. Alltså riktigt ordentliga tavlor och tabbar, så det var kanske någonting vi lite blunda för när vi hyllade honom förra veckan. Men jag håller nog ändå fast vid det vi sa, att han är vår, eller modern tids, bästa målvakt här från Finland. Men vi här i Finland tenderar ofta faktiskt att blunda för de misstag som han ofta gör i Bayer Leverkusen-tröjan. Det är ju där han oftast har gjort dem, och i landslaget har vi sluppit de ganska ofta, eller när han har gjort något misstag så har han ofta räddat upp det sen senare och inte slutat i ett mål, men det är faktiskt inte första gången det händer. Men vi, ja, för finsk del så är det ju tur att det har mest hänt för klubblaget och inte landslaget.
Ja, och på tal om andra finska spelare internationellt så tänkte jag vi skulle kanske mest hålla oss i svenska ligan, allsvenskan den här gången, och jag noterade där att Niklas Moisander har dragit, troligen har han dragit korsbandet, ryktas som en 9 månaders frånvaro för honom. Och ja, säsongen är körd då för Malmö FF för hans del, mot Norrköping i en duell som han skadade sig nu. Och Moisander, 36 år, var det här karriären, eller tror du han kommer tillbaks?
Nej, alltså han hade väl en knäskada här nu som har hållit honom bort från spel under vintern och våren också. Så nu tror jag nästan att det kan ha varit karriären som tog slut där. Jag ser väl inte riktigt att han kommer tillbaka, och varför han skulle börja vilja komma tillbaka. För inte, ja, man har ju svårt att säga att han tar plats igen i ett Malmö efter 2 knäskador i den här åldern. Läng tills nästa match, om ja, säsongen slut här så är nästa match någon gång, om han är i skick då i april kanske som tidigast. Så man har nog svårt att se att han fortsätter karriären efter det, men vem vet, kanske återvänder han till Finland, men ifall TPS skulle stiga till Veikkausliiga kanske han kan tänka sig att dra på fosterföreningströjan igen för över hans moderklubb TPS. Så är väl enda chansen jag ser att han skulle fortsätta väl om han skulle göra comeback i TPS efter skadefrånvaron här till nästa säsong då.
Han har ju en fin karriär bakom sig, Moisander, med spel i Werder Bremen och Sampdoria och även Ajax visst, och är ju som en av de faktiskt bättre karriärer vi har sett, men hans landslagskarriär, piken i den var väl under tiden då Finland var som ja, mellan gyllene generationen och den här nya generationen. Han var en av de här som hamnade i kläm, precis som Kasper Hämäläinen och Hetemaj och Eremenko i Roman, alltså som de som spelade i landslaget när landslaget gick som allra sämst, och sen när Finland kom till EM i fjol så då fanns ju inte Moisander med.
Nej, alltså kvalitetsmässigt så håller jag ju nog honom högre än alla mittbackar vi hade med i EM-truppen i fjol, så han har ju faktiskt haft lite otur där timingmässigt och så, men ja, åtminstone individuellt sett så håller jag honom som en bättre mittback än Arajuuri och Toivio och så vidare, men ja, hej. Landslagsmässigt så hade han väl lite otur med tajmingen, men klubblagskarriären har ju faktiskt varit fin. Han har väl varit lagkapten i de flesta klubblagarna spelar i, har jag för mig, men ja, hans tid i Sampdoria känner jag att han är ganska bortglömd. Man tänker ju inte på att han har spelat i Sampdoria faktiskt. Det är ju nog Ajax och sen lite Werder Bremen då som man tänker främst på när man tänker Moisanders klubblagskarriär.
Ja rent karriärmässigt så är det väl bara Sami Hyypiä av finska mittbackarna som kan stoltsera med en finare klubblagskarriär på högre höjd, klubba på högsta nivå. Men ja, om vi stannar kvar lite i allsvenskan så har vi ju är väl endast Rasmus Schüller och hans Djurgården som kan, ja, enda spelaren som kan vinna allsvenskan, som enda finska spelaren som har chans på den titeln. Men BK Häcken leder ju trots att man tappar poäng mot Simon Skrabs Kalmar FF igår. Men vi får se, där är ju en jättespännande allsvenska, och även om det är jämnt i finska ligan också så är det lite mera drag och lite mera spänning eftersom det är ännu fler lag inblandade i den allsvenska toppstriden. Men ja, IFK Göteborg mot Helsingborg kollade jag lite igår, och i tilläggstiden efter 90 minuter så gjorde Helsingborg 3-1 på gamla Ullevi då i Tombur, eftersom Göteborg hade upp målvakten på hörna. Och då funderar jag lite, eller jag har funderat det här tidigare då det har skett de senaste gångerna, att man gör mål i tom målbur. Precis som i hockey, att man plockar målvakten och sen springer man in med bollen i mål i en tom målbur. Men det här är ju någonting som jag tycker, ett fenomen som har börjat ske senaste 5-6-7 åren. För var någonting man aldrig någonsin hade sett i fotbollen. Men nu tycker jag hända flera gånger per säsong. Minst ett sånt mål per säsong i varje fotbollsliga, känns det som. Har du noterat det här fenomenet och håller du med om att det har ökat om man jämför med tidigare?
Jag håller nog helt med om att det har ökat sett i hur tidigare, åtminstone vad det känns som. Men ja, det har också resulterat, tycker jag, i att man ser mer mål gjorda målvakter på hörnor också. Tycker jag också att man ser ändå några per säsong eller mer än tidigare. Förr var ju bara typ bara Andres Palop som gjorde mål för Sevilla där någon gång, och förstås de där målvakterna i Sydamerika då som har skjutit frispark och straffar. Men målvakter som har nickat in mål på hörnor och sånt, vi hade ju Allison där för ett och ett halvt år sedan för Liverpool som gjorde ett viktigt mål på hörna. Beneventos målvakt nickade ju in ett mål mot Milan också här när de var uppe i Serie A för första gången på länge där för några säsonger sedan. Och så vidare, så är väl både skett en ökning i mål gjorda målvakter i de här lägena, men också då mål som kommer i andra målburen på grund av att målvakterna är upp.
Och på tal om att nicka in en boll på hörna så måste vi väl nu kasta oss in i vad som hände i Turin i söndags när Juventus stod emot Salernitana. För då var ju så att Arkadiusz Milik, polska anfallare, nicka in en boll, 3-2 mål efter att ha läggt under med 2-0 mot Salernitana. Nickade han in 3-2 åt Juventus. Och vad som följde efter det, minuterna, de 10 minuter som följde efter det målet, är nog fotboll då är som bäst enligt mig.
Jaha, så du tycker att VAR, kalabalik och allt vad det medför sig är fotboll då är som bäst, när VAR dömer bort mål helt felaktigt med felaktiga kamerabilder. Ser du som fotboll då är som allra bäst, eller kanske du menar någonting annat?
Jag menar väl nog känslorna, bråket, slagsmålen, dramatiken, hur jag vänder fram och tillbaka, och nej, jag är också mot VAR, men i det här fallet så man säger ju att VAR ibland tar bort känslorna när man inte kan jubla för ett mål mer, men här så var ju så att VAR höjde känslorna.
Ja, det var väl utan tvekan så, men det var ju såklart känslosamt redan då Juventus gjorde det här 3-2 målet Milik, och ja, de hade ju kvitterat då på tilläggstid redan på straff eller returen av en straff. Och sen någon minut senare, ännu senare på tilläggstiden, får de en hörna. Och polska anfallaren Milik nickade då in 3-2 där. Till synes helt giltigt mål. Och han blir ju euforiskt glad han då, sliter av sig tröjan och tar sitt andra gula kort för det i matchen. Och blir utvisad, men så kliver ju VAR in då och dömer bort det här målet, för att de menar att Bonucci försöker på något vis spelbollen och var i offside-position då, att han skulle ha stört målvaktens chanser att rädda då, eller vad de nu menar. Jag tyckte det var helt felaktigt, bara den saken att de skulle in dit och gräva och försöka låtsas hitta att Bonucci skulle vara offside i den situationen. Men så visar det ju då sig att Kandreva stod nära hörnflaggan då, långt lägre ner än alla andra Salernitana-spelare och upphävde offsiden på Bonucci då, som inte jag ens tyckte att skulle ha varit en offside från första början. Så är väl ett exempel på på var det är som allra sämst och hur dåligt det faktiskt fungerar. Och hur bedrövligt det är att vi faktiskt ska ha var och att de ska in och gräva i minsta lilla och så gör de ändå fel och skämmer ut sig, för här skämde de nu faktiskt ut sig, kan man ju inte säga. Och man förstår ju att då en sån här sak rör upp enorma känslor.
Och Milik drog ju av sig tröjan och blev varnad, vilket var hans andra varning. Han blev ju alltså då utvisad, skickades av plan då, men Asp brydde ju inte sig för han hade ju avgjort matchen. Men då togs ju målet bort, men varningen togs ju inte bort, så han är fortfarande utvisad. Och då blev ju flera nya utvisningar i allt bråk som uppstod. Allegri, Juventus-tränaren, blev ju också utvisad. Så det var ju helt fullständig kalabalik. För Juventus del så var ju såklart en missräkning. De hade ju varit jättedåliga, ligger under 2-0 mot Salernitana och får en felaktig straff, kvitterar, gör mål i slutet i 3-2, men oavsett så fast Juventus vände och fick med sig en poäng som skulle kunna vara tre, så var ju de missnöjda. Men för Salernitana däremot så var ju så att man var nöjda först genom att besegra Juventus borta första gången någonsin kanske då. Sen tappar man en fullständig bedrövelse, men sen får man ändå jubla lite för att de tog bort det här målet. Och är ju såklart borta poäng mot Juventus är bra, men Salernitana förtjänar ju nästan att få de här tre poängen eftersom Juventus så sent kom in i matchen. Men ja, det var sånt kaos. Och man hade ju, jag uppfattade i alla fall som att domaren blåste av matchen efter 3-2-målet, men att de sen efteråt får kolla, det var som så otydligt, man fattar inte riktigt vad som hände.
Nej, det var väl många som inte förstod riktigt vad som hände. Och många som inte fattar någonting av det, men det var ju faktiskt någonting av det värsta man har sett i kalabalikväg på de senaste säsongerna. Och Juventus för en gångs skull blir bortdömda. Det kan ju vara nyttigt för dem att få känna på hur det är att bli bortdömda, för de har ju haft sina förmåner och fördelar av domarna dem genom åren också. Men nu dessutom mot en liten syditaliensk klubb då, mot mäktiga Juventus från norr, så det finns ju det inslaget också i den här matchen som ju att det blev ännu mer känslor som sattes på spel. Men, ja. Allegri sitter ju, eller hänger väl ganska löst nu, sitter löst på sin stol som Juventus-tränare ryktar sig om. Men, jag vet inte, borde man sparka honom eller inte, väl. Jag har väl alla olika åsikter om, men jag minns i alla fall där direkt efter det här Milik-målet så såg jag ju, de filmade in Allegri. Han stod ju och jublade som en galning, han skrek ut all sin glädje och säkert en del frustration också. Och då tänkte jag ju faktiskt att, oj, tänk om VAR nu skulle kliva in och döm bort det här målet. Men så tänkte jag ju till då en gång till att hur skulle det finnas någonting de kan hitta här i det här målet. Det kan ju inte finnas någonting som de kan döm bort det här målet för. Men ja, nu kunde de ju in dit. Skulle som bestämt dit och in och hitta någonting. Det är ju det som är problemet med varrummet. Att de ska som minsta lilla detalj dit och peta i då. Ja, clear and obvious sa man att det skulle vara från början när man dömer bort mål eller så vidare. Men ja, det här var ju inte, det var långt ifrån clear and obvious. Men sen hade ju då dessutom inte tillgång till de kamerabilder som visar Kandreva där då, som upphäver allting. Så det är ju ett totalt fiasko från varrummet. En sån katastrof, så är som pinsamt. Och det är väl bara en till incident i raden som får folk att vilja eller få folk att vända sig mot var om någon nu från första början någonsin har varit för det, men det är nog bara att lägga ner hela var, för det funkar ju inte, det kommer aldrig funka. Vi har sitter nu i flera år, det blir aldrig till någonting. Många klagar ju i Premier League-sammanhang på att det funkar så dåligt i Premier League, och det gör det ju där, men då säger de ofta att ja, i Spanien och Italien, koll på hur de gör det där har de det så mycket bättre med var, där har de fått det att fungera, men det är ju bara för att de inte kollade på hur det faktiskt är i Spanien och Italien, för där är det precis lika dåligt som alla annanstans. Så. Ja, börjar inte vara dags bara att lägga ner hela varskiten så småningom.
Ja, man var ju såklart överraskad att det drabbade Juventus och inte tvärtom. Och vi ska väl inte göra någon hemlighet med att vi, varken du eller jag, sover med svartvitrandiga pyjamasar. Och vi njöt ju när Salernitana, ett litet lag från syd, tar poäng borta i Turin. Men såklart om man skulle ha varit svartvit skulle man väl nog ha rasat och inte tyckte det var lika roligt som i alla fall jag tycker. Men i den här matchen spelar ju också två polska anfallare, Krzysztof Piątek, eller Piątek som man säger oftast, och Arkadiusz Milik. Och jag tänkte vi skulle stanna upp lite vid dem ännu, för det är ju intressant att de drabbar samman mot varandra, men inte då Milan mot Napoli, där de spelar tidigare. Utan båda de här har ju märkliga karriärer. Polen har ju väldigt bra anfallsbesättning. Lewandowski är ju given etta, men där runda finns det ju två jämnbördiga anfallare i Milik och Piątek. Och du håller ju Milik högre enligt ditt svar i inledningssegmentet. Och han har ju gjort några mera mål, men han är väl ett år äldre dessutom. Så de är väl ganska jämnbördiga. Men att de drabbar samman nu Piątek i Salernitana är ju helt otroligt. Och Milik i Juventus, det hade man väl inte sett för. Ja, så sent som i fjol var det väl nästan obegripligt.
Ja, nej men jag ser det ändå som en bekräftelse på min åsikt. Jag har nog alltid varit för den åsikten att Milik är några klasser högre än Piątek. För Piątek, han slog ju igenom med Genoa där, var 18-19 säsongerna, jo är bra. Ungefär första halva säsongen då innan han gick till Milan och inledde ganska bra några matcher, men sen blev ju inte någonting alls med hans Milan-äventyr, och så hamnade han väl i Hertha Berlin och ja, lite utlån vad det nu har varit, och inte han ju riktigt. Ja, alltså han har haft en bra halvsäsong där i Genoa och några matcher i Milan, men inte han ju aldrig levererat över tid på samma sätt som Milik ändå har gjort i Napoli, och han var väl ändå hyfsad i Marseille här och tyckte att han var en av Juventus bästa spelare också här i matchen. Ja, så jag ser det som en orsak till att Milik ändå spelar i ett topplag som Juventus och Piątek spelar i Salernitana.
Jo, jag hade ju helt missat att Piątek skrev på för Salernitana. Det var väl just vid deadline day där runt omkring. Men jo, alltså, jag har läst lite på sån här Milan, eller vad Milan supportrar tycker. Alltså, de känner ju fortfarande att det blev inte som de skulle vilja, att det som fick han tillräckligt med chanser. Man hade ju målat upp, alltså man hade ju någon egen sång om då Piątek sköt med sina händer som pistoler då. Det var en sånt drag kring Piątek där då han gjorde några mål och den där hösten 18 i Genoa och sen till Milan. Men nu är han ju i Salerno i Syditalien. Men det är kul att han är tillbaka i Italien i alla fall. Men Milik ska vi väl säga att han har drabbats av många skador. Han var ju bra i Ajax och skrev på för Napoli 16 då, som ersättare till Higuain. Men han drog väl korsbandet första säsongen eller andra. Det var väl första till och med så. Han fick ju inte ut tillräckligt mycket. Det var väl kanske därför de satt Dries Mertens som anfallare. Jo, så måste det ha varit för att Milik var skadad där. Men nog om det, vi pratar Milik nu. Och han, ja, också i Marseille har han varit ganska skadad. Men att han skrev på för Juventus nu överraskar nog mig också. Juventus-fansen var inte så nöjda över det. Man såg nog i kommentarsfältet när de presenterade Milik. De hade ju förväntat sig någon lite mer namnkunnig anfallare. Även om Milik också är ett stort namn, så var de väldigt missnöjda med att man fick Milik, som var kanske alternativ 5 på en lista av anfallare man ville ha in.
Ja, men det var väl inte heller kanske en så namnstark anfallare de var ute efter. Så. Ja, de har ju Ren Vlahovic där som nummer ett i anfallsuppsättningen. Det var väl mer av en kanske Morata-typ då. De fick ju inte tillbaka Morata. Han gick ju tillbaka till Atletico Madrid där han var utlånad ifrån i 2 år till Juve. Men de letade väl mer kanske en ersättare till honom då. Och där ser jag ju Milik som en, ja, håller han sig skadefri så ser jag honom som en bättre spelare än Morata på den positionen. Så jag skulle säga att han är en uppgradering. Och, ja, jag väl kanske Juventus-fansen alla kanske inte förstod att det inte var en ny första striker de var ute efter, de som var missnöjda. Men som andra striker är han väl helt okej ändå. Jag tror han kan göra ett bra jobb där i Juventus som lite som vice Vlahovic då, eller spel tillsammans med honom och avlasta honom och så vidare. Så, ja, av det jag såg nu här, har sett av honom hittills i Juventus-tröjan så tror jag att det kan bli riktigt positivt. Och, man har ju nog sett hans kvaliteter i Napoli också tidigare i Serie A, men förstås skadorna har ju förstört ganska stora delar av hans karriär. Så, han har ännu mycket att hämta ut och kanske han kan göra i Juventus då.
Ja, han är ju inlett bra och vi minns ju då jag var och hälsade på dig då du var i Parma, då du tillhörde Parmas lag där i, som då spelade i Serie A, och då var vi och kollade på Parma mot Napoli, som Napoli för övrigt vann 4-0, men då fick vi ju se någonting unikt, eller jag pratade ju just om det här att man gör mål i tombur, det var någonting man inte såg särskilt ofta förr. Och i den här matchen Parma-Napoli fick vi också se Milik göra någonting unikt, nämligen att sätta en frispark under muren. Det var väl så att Ronaldinho var först med den uppfinningen, har jag för mig en gång i tiden. Men Milik han satt också då en frispark under muren då han räknade med att muren skulle hoppa och det gjorde den. Och så placerade han som in bollen under muren i mål. Och det var ju häftigt att se ett sånt mål på plats.
Ja, och Milik var utöver målet också riktigt bra i matchen, måste väl säga. Det var en ganska bra match överlag, det var ju bra stämning. Parma-fansen skulle man ju ha tyckt att båda varit helt förstörda när man liggde under 4-0, men istället växlade de ju upp där stämningen och sjöng på som aldrig förr i 4-0-underläge, bara acceptera förlusten på plan och bestämde sig för att de skulle in på läktarna. Tyckte ju, vi båda var mäktigt och du satt väl sista kvarten ungefär och bara kolla mot kortsidan. Du har skett helt i vad som hände på planen.
Ja, jag brukar ju, jag är väl av den åsikten att hälften av en fotbollsmatch är ju vad man lyssnar på, ljudet från publiken är väl. Ja, kanske nog lite viktigare än vad som händer på själva planen, för mig i alla fall, men. Men ja, vi rör oss långt bort nu. Vi ska till Sydamerika. Där noterar jag att vi har att sista ordet inte sagt i den här grejen där Ecuador fortfarande kan bli utkastade från VM som drar igång här om 2 månader. Det är ju så att Chile har protesterat mot att Ecuador ska ha använt någon ogiltig spelare. En spelare som är född i Colombia menar de och som har representerat eller spelat för Ecuador i kvalmatcher. Och Chile gör allt för att få Ecuadors plats här, och det är ju intressant, för om Chile skulle få Ecuadors plats, Chile alltså blev det lag som missa VM på bekostnad av det här då. Och ifall Chile kommer in så kommer de ju gå in rakt in i premiären mot Qatar i första matchen, även då 20 november, men vi får se. FIFA brukar ju sällan ändra sig, men vi har ju någon gång haft något liknande fall, men då var väl främst av andra orsaker att det var krig då. Det var väl UEFA då förstås, det var ju EM 92 då Danmark tog Jugoslaviens plats, men i det här fallet får vi se hur det går, att en spelare som de menar är född i Colombia, och han heter väl Brian Castillo säger jag här, och han, när jag var och kollade på hans Wikipedia så står det som ingen födelseort, det står inte var han är född, så är någonting som händer där bort i Sydamerika nu. Det blir intressant att se om Chile faktiskt ska få igenom den här överklagan.
Ja, känns det som att inte har varit så noggranna kanske där från första början när den här lilla Brian Costillo föddes kanske, och att det har uppstått kanske oklarheter därför och nu. Ja, då han var väl ändå född och uppvuxen kanske i första åren i Colombia, men sen hade han väl gått till Ecuador, flyttat dit för att spela fotboll någon gång ganska tidigt i livet. Och jag vet inte om han har ecuadorianskt medborgarskap eller inte då, vad som gäller där. Vilka riktlinjer det finns att gå på enligt där ännu är väl ganska oklart. Och verkar vara en riktig härva det där som måste nystas ut här ännu innan VM ska spelas.
Ja, vi misstänker väl främst att det är Chile som gör allt i sin makt för att allt och lite till för att få igenom sin önskan. För de har väl säkert 100 anställda som arbetar med det här fallet och försöker sabba för Ecuador och få in sitt eget lag i VM istället.
Ja, vem ser du hellre i VM då? Chile eller Ecuador?
Ja, alltså, normalt brukar jag ju vara av den åsikten att Ecuador är Sydamerikas Schweiz, alltså Sydamerikas tråkigaste gäng som man inte vill se eftersom det finns så många andra intressanta lag i Sydamerika. Så. Men nu är det länge sedan vi har sett Ecuador. Eller ja, det var ju 2014 så inte är det så länge sedan. Men ja, kanske Chile skulle ändå få ta platsen med en sista chans för deras gyllene generation med Vidal och Sanchez.
Ja, nu skulle jag väl kanske vara lite häftigare med Chile ändå på något vis. Men Ecuador lär ju ha någonting ändå intressant på gång, vad jag har hört. Intressantare än förr då de har varit med i VM 2006 och 14. Men nu är det väl ändå kanske lite häftigare med Chile med i ett världsmästerskap nu. Men ja, medan vi är i Sydamerika ännu så skulle jag kunna snabbt bara skjuta in en one to watch här. Jag har fått upp ögonen för en ny talang. Vi har ju två avsnitt i rad haft unga talanger som vi har varnat lyssnarna för inför framtiden att kan komma att göra bra. Första hade du plockat fram Arda Gules från Turkiet, och senast hade jag Fabio Miretti från Italien och Juventus, men nu har jag en uruguayan här som spelar i samma lag som Luis Suarez spelar för tillfället, Nacional. Är det Uruguays största klubb eller är Peñarol större? Vad säger du?
Nacional skrytar i alla fall på sina sociala medier om att de är El Club Gigante.
Ja, de är väl en av de klubbar som har vunnit mest titlar i hela världen. I alla fall, där har vi en uruguayansk anfallare som heter Franco Fagundes. Och han spelar ju då på topp tillsammans med Suarez där för tillfället. Och en spelare som jag faktiskt såg då jag var i Italien och då jag var i Parma. Han var faktiskt på testspel med Parma sommaren 2018 på försäsongen. Och där var han riktigt, riktigt bra. Så jag kan säga att den här Franco Fagundes, han har ett riktigt jävla skott, alltså en hästspark. Han kan skjuta varifrån som helst i krysset, känns det som. Helt otroligt skott och även många andra fina egenskaper. Jag vet inte varför han inte hamnade i Parma sist och slutligen. Kanske han själv inte vill, kanske klubben inte vill, jag vet inte. Men han har i alla fall slagit igenom nu under senaste åren i Nacional då, i uruguayanska ligan, i topplaget där, och gjort några riktigt snygga mål har jag sett också. Och jag pratar om honom som en ny stor anfallare som kan komma från Uruguay. Han är född 2000, så han är ett år äldre än mig till och med, men ja, han är ju ung för det, han är väl 22 år då, om jag. Ja, 22 år blir han ju då exakt, ja. En anfallare med ett riktigt hästskott, och någon som ni kanske kan komma att höra om i framtiden. Jag blir inte förvånad om han spelar för landslaget inom några år. Men där vet ni det i alla fall. Tredje avsnittet i rad som vi har gjort scoutjobbet och plockat fram en ny ung talang åt er. Franco Fagundes.
Vi håller ögonen öppna och vi ska inte prata något jättemycket om, eller vi har inget att prata om från aktuellt från England eftersom man ställde in hela omgången i helgen och efter att drottningen dog där. Men ja, vi noterar ju att en transfer och då kan vi ju hålla oss från Sydamerika till England, för det är ju en brasse som har skrivit på för Wolverhampton här precis i dagarna. Han var väl kontraktslös och då pratar vi om ingen mindre än Diego Costa. Han har skrivit på för Wolves i Premier League och är ju en värvning som, ja, en överraskande värvning. Är ju en fullständigt galen karaktär. Jättebra då han är som bäst, men han kan vara helt urslag i vissa matcher också. Men Diego Costa till Wolves, du tror inte på succé?
Nej, alltså jag tror han kan göra helt okej, eller så det gör något mål till en början, men så tror jag att han kommer bli sämre och sämre och ha det lite svårt att hamna i bråk och kanske i bråk med egna tränaren eller klubben eller fansen till slut, och så lämnar han klubben till slut med svansen mellan benen då. Men till en början kanske han kan göra helt okej i vissa matcher, men inte tror jag något starkt på honom. Bäst före datum har väl nog gått ur för några säsonger sen där.
Jo, jag tror nästan på exakt samma, att han kan göra bra i början och få någon sång av fansen och sen så slåss han på någon träning och lämnar i april. Men ja, du sa att bäst före datum har varit, men vi minns ju säsongen 13-14 när Atletico de Madrid vann spanska ligan och tog sig till Champions League-final. Den Diego Costa, den säsongen, är ju anfallsmässigt bland det bästa vi någonsin har sett.
Ja, man fick ju upp ögonen rent tidigt då han avgjorde derby tidigt på hösten mot Real då, Madrid-derby. Så han gjorde väl 1-0 mål där, matchens enda mål. Och var så det tokig som han annars är också hela matchen. Så då märkte man väl att här är någon som verkar vara intressant. Och så blommade han ju ut riktigt ordentligt och fick en strålande säsong och sköt dem till ligatiteln och Champions League-final. Det var mäktigt att se. Jag sa faktiskt, minns jag redan på hösten den säsongen, lite så det halvt på skoj. Jag började gilla det vad jag såg av Atletico Madrid den säsongen. Ja, lite sa man väl kanske för att sticka ut, men jag sa att Atletico kommer vinna Champions League den säsongen. Det var väl nog kanske ganska mycket för att sticka ut, men jag hade ändå sett någonting där. Och här skulle jag kunna bli en av mina bästa tippningar någonsin, om den skulle ha blivit rätt. Men så förlorade de ju då finalen där. De ledde ju 1-0 ända in, sent in på tilläggstiden tills Ramos kvitterade i finalen. Och så vände Real då i förlängningen och Atletico fick nöja sig med en silvermedalj. Men de vann ju La Liga istället, så det var ju en otrolig säsong av både laget och Diego Costa själv.
Men under den våren så var ju snack om vilket landslag han skulle välja, för han är ju en brasse, men han hade bott så länge och spelat i spanska lag och i spanska ligan, så han fick ju spanskt medborgarskap och Spanien vann ju dragkampen om honom, och det var ju helt otroligt att han i VM 2014 spelade för Spanien, som med facit i hand blev sist, eller utslagna, de blev utslagna i gruppen med Chile och Holland som gick vidare. Man åkte ur där, förlorade 5-1 mot Holland. Han valde att spela för Spanien istället för att spela hemma-VM för Brasilien. Ett Brasilien som behövde en sista spjut, ett sista hot anfallsmässigt. Man hade Fred som första anfallare, som Neymar var väl släpande, men tänk att Diego Costa gick miste om det. Han skulle kunna bli, ja, landslagsmässigt skulle ha varit så mycket mer för honom om han ska ha valt Brasilien än Spanien. Men han kände väl att Spanien kanske var bättre då, eller jag vet inte varför han valt Spanien, eller om han var rädd att inte platsa i Brasilien. Men man tycker ju nog att Brasilien ska ha haft nytta av honom den sommaren.
Ja, det var väl helt ofattbart, tyckte jag, då han valde Spanien i det läget istället för att få spel som första striker VM på hemmaplan i Brasilien, för Brasilien, med ett lag som går för VM-guld. Nå, förstås gick ju Spanien för VM-guld också, men de kändes väl ändå som att de var redan då lite på nedgång där, att de kan väl inte ett fjärde mästerskap i rad ta guldet, och så vitt vitt jag vet så är väl Diego Costa mer uppvuxen i Brasilien än vad han är i Spanien också. Så man trodde ju han skulle välja Brasilien. Det var ju som här självklara och logiska valet. Och det man tänkt att som kommer ske. Så man var ju helt häpnad av att han valde Spanien i det läget. Och med facit på hand blev det ju inte så bra heller. Men ja, det blev väl varken så bra för Spanien eller Brasilien. Men jag tror att skulle Diego Costa spela mot Tyskland i den där semifinalen, så då skulle han nog inte sluta 7-1. Han skulle nog inte ha gått med på något sånt han inte.
Och nu är han alltså tillbaka i England, där han var i Chelsea tidigare, men nu i Wolverhampton. Och presentationen som Wolverhampton gjorde när han kom på sina sociala medier, det var nog bland det. Jag vet inte, jag har blivit lite inflation i sån här presentationsvideo, men den här hade ändå någonting. Det är mörkt, det skakas något kedjor, något kättinga som skallrar där. Och så blir det lite ljusare, så kommer det vandrande och vargar. Och Diego Costa som håller i de här vargarna i något kättingband. Vargar och kättingar och Diego Costa som att man menar att Diego Costa har blivit en varg nu som Wolves kallas då. Jag hade nog någonting Diego Costa med vargar och kättingar.
Ja, det var faktiskt en av de bästa av de här presentationsvideorna man har sett på länge. Det har ju som du säger gått inflation i dem och det blir ju bara tröttare och tröttare för det mesta, de flesta av de här videorna, men den här var faktiskt bra. Jag tyckte att det illustrerar ganska bra vad Diego Costa är för typ och vem här som kommer till Wolves här nu. Och till Premier League också för den delen.
Yes, men som avslutning på det här avsnittet ska vi köra ett litet quiz. När det ändå inte har varit någon engelsk fotboll kan vi i alla fall quizza lite om Premier League-vinnare i det här fallet, engelska liga-vinnare. Jag tänkte fråga dig om du vet, eller visste du att det bara genom alla tider finns det bara en enda italiensk spelare som har vunnit engelska ligan? Vet du vem denna spelare är?
Nej, no, man kommer ju på Mancini som har vunnit som tränare förstås. Sola vann väl aldrig ligan med Chelsea, jag kan ju inte ha gjort.
Ännu ett stort namn som du kommer bli arg på att du inte kommer ihåg, men
ja, nej, no, inte det är ju Jorginho har ju inte vunnit med Chelsea och han är där som Palmieri är ju inte något stort namn han heller, så jag står nog faktiskt helt still här nu. Gabbiadini har ju såklart inte vunnit med Southampton, jag vet inte varför jag står stilla, och Graziano Pelle har ju inte han heller, jag vet inte varför de här namnen dyker upp här väl, jag tänker väl för modern tid här nu, men nej, jag kommer faktiskt inte på.
Mario Balotelli 2012 i de ljusblå delarna av Manchester.
Ja, nej, jag var ju in på Mancini som vann den ligatiteln med dem. Och Balotelli var ju högst bidragande till det vinnande målet där. Så det var ju uselt att man inte kom på det faktiskt.
Ja, men visst är det överraskande att det är bara en italienare genom alla tider som har blivit engelsk mästare. Det är faktiskt häpnadsväckande.
Ja, på sitt sätt, ja, men förstås italienarna hålls mest i Serie A, men ja, nu har ju ändå varit några bra italienska spelare i Serie A genom åren. Och mer än en skulle man ju ändå ha trott att det var, men tydligen inte.
Vi kan ju säga att länder som Australien, Montenegro, Schweiz, Österrike, Ukraina, Sverige, Norge och Ryssland alla har som till exempel 2-3 stycken, medan Italien bara har en, men men ja, jag tänkte fråga dig om vi bortser från spelare från de brittiska öarna och Irland. Vilka nationaliteter har vunnit? Vilka spelare från andra nationer? Eller vilka nationers spelare har vunnit engelska ligan flest gånger om vi bortser från de brittiska öarna? Och här vill jag bara att du gissar på vilka fem nationer som kan stoltsera med flest Premier League-vinnare.
Känns ju som att Frankrike har ganska många.
Frankrike är det land som har mest på den den listan av utländska spelare.
Har du något antal på hur många de hade vunnit eller?
26 olika fransmän har vunnit, men då har de ju vissa vunnit flera gånger, så jag kan ju vara som hur många gånger som helst då, men vi räknar bara som hur många spelare totalt, inte hur många gånger de har vunnit, utan som hur många olika spelare som har vunnit totalt, och då är det 26 fransmän som har vunnit engelska ligan.
Ja, när jag säger väl att Tyskland då förstås måste vara med på listan.
Tyskland har inte tagit sig in i topp 5, tyvärr.
Nähä, no Spanien.
Spanien är med 19 spelare.
Vilken plats var Spanien på då?
Ja, de är ju delad andra eller tredje plats. Alltså England är ju först, men ja. De är efter Frankrike det. Så är de delad plats med ett annat land.
Jag tror faktiskt inte att Brasilien är med på listan. Jag säger inte dem ännu i alla fall. Kan det vara faktiskt att Holland är med på listan?
Holland har 15 olika vinnare, så de är med här. Så du har tagit Frankrike och Holland rätt. Tyskland hade du fel på. Eller ja, du sa också Spanien såklart, jo. Så det, du har ju tre rätt här.
Då ska vi ha två till och man lutar ju som, ja, man vill ju tänka ju på stornationer i fotbollsvärlden och tänka ju på Brasilien och Argentina, men Brasilien, kan de faktiskt ta med? Alltså jag såg för några år sedan, vad hade nu Coutinho, var den brasilianare som hade gjort mest mål tror jag i Premier League-historien, och han hade väl, vad kan det ha varit, en 50 stycken eller någonting sånt. Jag tror Firmino gick förbi honom någon gång. Så därför är jag lite tveksam på Brasilien, men jag måste väl ändå säga Brasilien.
Ja, de är nog med. De har lika många som Spanien. Så Frankrike först, sen Brasilien och Spanien, sen Holland. Men så är det ännu ett land för att du ska få de fem länder med mest vinnare.
Nej, jag säger väl Argentina då. Tror det är fel, men jag säger ändå i brist på annat Argentina.
Argentina var nära, en mindre än portugiserna. De tar den platsen. Så Frankrike, Brasilien, Spanien, Holland och Portugal har flest spelare som har vunnit engelska ligan, om man bortser från britterna själva då.
Ja, nej, då vet man, oni. Den saken, jag spelades ingen Premier League i helgen, men vi fick ett quiz i alla fall.
Ja, och på det tema tänkte jag ännu fråga dig lite, när jag kollade upp de här andra nationerna som stoltserar med engelska ligavinnare, så har jag tre länder här som jag tänkt fråga dig. Nämligen, vi börjar med Schweiz, där har vi två spelare som har vunnit engelska ligan, och kan du gissa vilka två schweizare som har blivit mästare?
Kan Philip Senderos ha varit i Arsenals trupp någon gång när de vann guld? Har inte han spelat för Arsenal någon gång?
Jo, men du ska faktiskt tänka modernare än så. Det var bra gissning, men nej, han var inte med när de vann.
Ja, jag tänkte att han skulle ha varit i unga år där. Då de vann någon gång i mitten av 00-talet. Ja, Gökhan Inler, vad han menar Leicester vann?
Inler är rätt, det är sant. En till då.
Ja, Leicester hade ju också Christian Fuchs, men han var väl från Österrike han. Så det kan ju inte vara han då inte. Hade de någon till? Känns inte som att det har funnits något. Ja, Shaqiri förstås.
Yes, Shaqiri och Gökhan Inler från Schweiz. Så har vi fyra från Elfenbenskusten. Kan du gissa vilka fyra?
Nej, Drogba, Jaia och Kolo Touré åtminstone.
Yes, de tre är rätt.
Då har vi en till. Kan det vara Solomon Kalou?
Precis, han vann med Chelsea 2010. Där hade du inga problem, men får se om du tar de här tre spelarna från Nigeria som har blivit mästare i England. Då.
Ja, Kanu är ju en av dem.
Ja, det är sant. Nwankwo Kanu, en fin spelare på sin tid.
Obi Mikel är ju en till.
Helt rätt.
Och då ska vi ha en till alltså. Kan Leicester också haft någon nigerian? Alltså Ihane Acho, men jag tror han gick dit säsongen efter. Han var väl inte där redan, han var ju förstås Wardy på topp. Men Ihane Acho gick väl nog dit säsongen efter först. Så nej, står stilla just nu, jag kommer inte på någon. Och Kocha vann ju förstås inte med Bolton. Nej, du får nog säga.
Victor Moses har vunnit med Chelsea 2017. Han var väl lite utlånad hit och dit, men den säsongen tillhörde han faktiskt den truppen. Men ja, vi konstaterar ju att Balotelli var enda italienaren som har vunnit som spelare. Men det är faktiskt fyra italienska tränare som har vunnit, och du var ju redan in på Mancini, men vet du ännu vilka tre andra italienska tränare som har lyft pokalen?
Ja, Ranieri vann ju förstås med Leicester.
Ja.
Så har vi Conte med Chelsea.
Yes, och en till då.
Ja, väl Ancelotti med Chelsea också.
Precis, där. Det var inga konstigheter. Fyra tunga namn. Men ja, Balotelli är anledningen till att jag tog det här quizet med Balotelli som huvudperson, var ju också för att han här för någon vecka sedan skrev på för ännu en ny klubb då han flyttade till schweiziska FC Sion, och var ju, han bråkade sig bort från Turkiet, slagsmål med Vincenzo Montella, tränaren där, och ännu en gång lämnar han en klubb i bråk, och nu kommer han till Schweiz, till Sion. Många tänker kanske att Schweiz, att det är ganska som neutralt, tråkigt, lugnt land, men FC Sion, ni kan tänka Samparini, Palermo, en av Europas, kanske en galnaste presidenten av alla. En president som har sparkat 50 tränare genom åren och sparkat flera spelare när de vägrar och lönesänkning där under pandemin. Ja, så är en galen klubb han kommer till, så är väl, passar väl som handen i handsken då, Balotelli i Sion.
Ja, han börjar ha varit ganska många klubbar, Balotelli, och det går väl bara nästan neråt och neråt, eller ett steg uppåt. Det kom ju från turkiska ligan, och nu är han i schweiziska ligan, är väl nog ett steg neråt ändå.
Ja, och vi har väl varit av den åsikten att Balotelli nu borde säsong efter säsong fara och spela i ett land, och så far han till ett nytt land nästa säsong för att blir en levande cirkus som åker runt och spelar för och showar i olika länder. För det verkar vara det som man har gjort på sista åren, att han bara är ett eller ett halvt år i varje klubb. Och han skulle kunna göra det här och åka runt ett år till Allsvenskan och ett år till Tippeligan och sen kanske ett år i Finland till och med.
Ja, det skulle kunna vara något för klubbar att marknadsföra och locka publik till sina matcher. Jag vet inte, vem skulle vara mest Balotelli-kompatibla klubben för ett sånt äventyr i Veikkausliga? Jag skulle kanske säga AC Oulu jag i så fall. Vem skulle du säga?
Jag tänkte faktiskt på exakt samma lag.
Ja, nej, men det skulle kunna vara en idé för både klubbar och för Balotelli själv att bli en kringvandrande, kringresande cirkus. Och det här vi funderar också lite på tidigare med att andra spelare än Balotelli också skulle kunna göra. Typ Keisuke Honda och andra stora namn som kanske hamnar lite snett i sina karriärer. Honda var väl i Litauen här en sväng till exempel. Så honom skulle man kunna börja göra något liknande med. Och jag vet inte, kanske tanken slår mig nu. Kanske jag skulle kunna vara en eller ett agentföretag som samlar alla de här spelarna och och bjuder ut då till klubbar en i taget per säsong för de klubbar som vill ha ett stort namn som medför lite cirkus och show, men ändå förstås kvalitet i grunden och ett stort namn då. Så det skulle kunna vara en idé. Honda och Balotelli skulle alla kunna samlas under samma agentur. Och så skulle de kunna få med sig någon mer då som har hamnat snett i karriären. Kanske Dele Alli och sådana spelare skulle kunna ansluta så småningom.
Ja, vi misstänker väl att Balotelli gör en säsong i Sion nu och sen så är det dags för en ny utmaning. Han är ju fortfarande hyfsat ung ännu, även om han börjar vara till åren. Men det får väl bli slutorden för det här avsnittet.
Ja, det får väl bli. Det var ju... Jag tänkte nog att vi skulle gå in kanske lite på hur felaktigt det är att de inte spelar någon Premier League helgen här. Men jag tror vi skippar det. Jag tror alla kan tänka för sig och förstå att det är bara korkat att inte spela. Att ställa in en hel Premier League-omgång bara för att en 96 eller 97-åring dör en lugn, ja, går bort lugnt från jorden och så vidare. Alla andra sporter spelar de vidare och folk måste fortsätta gå till jobbet och allt sånt. Men fotboll ska av någon oklar anledning ställas in i både den här helgen och så ska väl flera matcher nästa helg också ställas in. Och folk som har betalat dyra biljetter, flygbiljetter och så vidare får sina resor och drömmar förstörda, så är ju det är ju helt bedrövligt. Var inte drottningen dessutom själv också en som uppskattar fotboll? Och, ja, i alla fall om jag minns rätt så tyckte hon väl om fotboll och uppskattade det. Och hon skulle väl säkert hellre, skulle man tro, ha vilja se att de spelar matcherna och kanske körde någon tyst minut för att hedra hon. Eller så. Varför kan man inte göra en sån sak och börja ställa in hela omgången? Men vi orkar väl inte gå in på den diskussionen, det får man göra i någon andra forum och poddar.
Jo, nej, fullständigt ofattbart. Men tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet och så säger vi på återhörande.